Hur många av er är inne och tittar på hemsidan med jämna mellanrum? En gång i månaden är det någon som är inne och tittar. Upp med hand. En gång i veckan är det någon som är inne så ofta. Ja, ser det någon där? Ja, men det är bra. Har ni lagt märke till texten högst upp eller scrollar ni direkt neråt? Har ni sett texten? Ja, det är bra. Vi ska ha 4 predikningar framåt över visionen. Alltså en vision är ju när man ser framåt eller när man ser kanske någonting som inte är så tydligt eller syns så klart. Men är ett uttalat mål. Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar både mig och dig och hela världen. Jag tänker att det kan vara lätt gjort att glömma visionen ibland. För egen del också. Jag tänker inte varje dag på visionen, det kan jag säga. Utan det är möten med samtal med människor. Det är möten med kanske styrelse eller ledning. Det är möten med enskilda människor. Planeringar och så ska man skriva en ny predikan. Och jag tänker att ibland kan det vara bra att köra lite helikopterperspektiv. Att flyga upp en bit och se vad är det viktigaste. Vad är det vi vill med gemenskapen? Vad är det vi vill göra i och genom församlingen? Och utmana sig att tänka, när vi tänker på församling, vad tänker du på då? Och när du tänker på omgivningens behov runt församlingen, hur tänker du att vi kan möta de behoven? Ida Maria har ju varit här många gånger och utmanat oss att tänka på att vara en församling som är utåtriktad, som vill få med människor in i gemenskapen. Inte bara genom Alfa, utan att varje kristen medlem ska också vara en delande medlem med människor runt omkring. Jag tänker att när jag vill tala om församlingens mission så har jag jättemånga bra bilder i Nya Testamenten. I brevet så talas det om Kristi kropp. Jag skulle kunna lägga en predikan om det. Om församlingen som en åker där vi sår in, absolut. Eller som ett växthus. Jag hörde många växthuspredikningar för 10-15 år sedan. Det var lite poppis då att tala om församlingen som ett växthus. Men jag vill utgå ifrån egentligen en grundbibelberättelse och så lite del av en annan. Jag vill utgå från en berättelse om Jesus när han är på vandring. Och jag skrev mitt första utkast någonstans vid Danmarks västra kust, tror jag. Högt upp i luften, 8000 meters höjd. Kom första utkastet till en predikan. Jag läser en text, jag tror att det är i Matteus 17 om du vill följa med, första verserna. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes. Och de gick upp på ett berg, på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades Jesus inför dem. Hans ansikte lyste som solen, hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill så ska vi göra 3 hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan Petrus ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: Det här är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken. Och de greps av stor skräck. Jesus gick fram, rörde vid dem och sa: Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. Och när de gick ner från berget sa Jesus åt dem: Berätta inte för någon om det som ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma? Han svarade: Visst ska Elia komma och återställa allt. Men jag säger det att Elia redan har kommit. Och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så ska de också låta människosonen lida. Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll ner för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är fallande sjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till pojken. Och demonen for ut ur honom. Och från den stunden var han botad. Ska vi be tillsammans? Herre, tack att du vill förvandla oss, Herre. Tack att du vill leda oss genom förvandlingsförloppet, Herre. Till att bli mer lika dig. Och jag ber att vi ska få ta till oss orden i den här predikan. Och leva i visionen av att vara förvandlade människor. Så att vi i sin tur kan peka på den förvandlingen till andra. Tack Jesus att du är här. Att du bär oss. Att du välsignar oss. Och leder oss den här gudstjänsten. I Jesu namn. Amen. 6 dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes. Och de gick upp på ett högt berg där de var ensamma. Vilken enorm händelse, vilken enorm berättelse när Jesus förvandlas. Men vad är det som inträffar 6 dagar senare? Från vad då? Jo, räknat från lärjungarnas resa utomlands. Precis som jag varit utomlands så var Jesus och lärjungarna utomlands. Men de använde sina fötter för att ta sig utomlands. De hade begett sig långt, långt norrut. Kommit till romersk mark, Caesarea Filippi. Och bakgrunden är en stad som har romersk kultur, romersk värdering, romersk tradition. Det var en stad som hade blivit skänkt av en romersk ståthållare till kejsarens ära. Namnsatt efter detta med den kulturen som romarna hade. Vad gör vi här, måste lärjungarna ha tänkt. Det här är inte hemma alltså. Alltså han tar dem ut ur det vanliga vardagslivet och utmanar dem. Och där ställer han frågan, vem tror ni att människosonen är? Och vem tror ni att jag är? Vi tror att du är Messias, säger Petrus. Den kung vi har väntat så länge på. Och när de är efter den här långa resan, förmodligen är rätt så trötta, äntligen tillbaks på lite välkänd mark. Och det välkända landskapet som de känner till. Då väljer Jesus ut 3 närmaste. Vi går upp på berget. Stanna kvar ni andra och vila er en stund. Jag tar med mig de här 3, mina närmaste vänner. De vänner som han har kallat på vid fisknätet och sagt, följ mig. De satt där vid pappas fisknät och jobbade som vanligt och lämnade allt och följde honom. Precis som du och jag har fått kallelsen att följa Jesus. De här enkla orden som egentligen säger allting om det kristna livet. Att jag är en efterföljare av Jesus. Och en tid in i relationen så börjar Jesus tala om de här lärjungarna. Inte som tjänare utan som vänner. Tänk att få vara Jesu vän. Inte Facebook-vän utan vän med Jesus på riktigt. Var med honom. Se hur han gör olika saker. Se vem han är. Inte bara en följare på skärmen utan det häftigaste han gör. Utan också följa med Jesus i sorg och det som är tungt. Och nu vandrar de här vännerna tillsammans i uppförsbacken. De är på väg upp till berget. Och ärligt talat så tror jag de tänkte lite, ja, lyckos de som fick vara kvar där nere och vila. Vad ska vi upp på det här berget för? Kanske snubbla Petrus till. Fick hjälpas upp av någon annan. Och när de väl är uppe efter flera pauser så pustar de. De delar den här skinnlägen som de hade med sig med vatten. De torkar svetten. De sköljer bort smutsen. De gnuggar fötterna och drar ut lederna lite och pustar lite. Och så är de ensamma med Jesus där uppe. Då förvandlas Jesus från det här jordiska, från smutsen och svetten till sin himmelska kropp. Paulus säger att han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan blev helt och fullt människa när han blev som oss. I den här sekunden går han från att vara som oss till att förhärligas och anta den kropp han hade då. Och det lärjungarna hade gjort 6 dagar tidigare var att de bekände sin tro på Messias. Men i den här stunden så går de från tro till vetande. Inte det är intressant i våran tid där vi jämför tro och vetande. De går från att tro på Jesus till att veta att han är Messias, Guds son. Och när de väl har haft den här erfarenheten så säger Jesus, berätta inte det här för någon. Ja, just det. Ja, men berätta inte det här. Vänta tills jag har uppstått från de döda. Församlingen är ett gäng människor som vandrar med Jesus tillsammans som Jesu vänner. Och när någon snubblar till så hjälps vi åt att lyfta upp varandra. Därför att vi går tillsammans både när vi går i nedförsbacken och när vi går i uppförsbacken. Vi behöver varandra. Den här berättelsen som jag berättar om Jesus är också en bild av vår livsberättelse. Att vara Jesu vän, att vandra med honom i livets alla skeden. Ibland är det uppför, ibland är det härligt, ibland är det förvandlande och ibland är det svår väg framåt och vi snubblar och vi far. Men när Jesus förvandlas så är det också en bild på att vi behöver förvandlas och bli lika honom. Som han är så ska vi vara. En enorm kallelse. Den andra punkten jag vill säga är att när lärjungarna hörde detta så kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Men Jesus gick fram till dem, rörde vid dem och sa, stig upp, var inte rädd. Och då lyfte de blicken och då såg de ingen, inte Mose och Elia. De såg ingen utom Jesus. Bekännelsen att Jesus är Herre är nog den äldsta trosbekännelsen som finns. Innan den skrevs i Nicaea 325 så fanns den trosbekännelsen och den var enkel och den var tydlig och det var att Jesus är Herre. En enkel bekännelse men oerhört komplicerad att bekänna i den tiden. Därför att de levde i en tid när kejsaren var Herre. Vi har den bekännelsen också. Vi tror att Jesus är Herre, att han är mästarnas mäste, herrarnas herre. Vi bekänner att vi har Jesus i centrum. Vaggeryds kommun har som slogan, där julen alltid snurrar. Har ni sett det? Där julen alltid snurrar. Om församlingen är ett hjul och vi är ekrarna var och en, så är navet, mitten av detta hjul, det är Jesus Kristus. Vi snurrar runt honom. Och ju närmare vi är honom, desto mer blir vi lika honom. Men det som är så fantastiskt med ekrar också är att ju närmare vi kommer Jesus, desto närmare kommer vi ju andra ekrar, andra människor. Jesus vill förvandla oss så att vi blir lika honom och kommer in mot centrum. Jesus är Herre, är en enkel men kostsam radikalitet. Vi kanske inte lägger märke till det i breven, men Paulus talar många gånger om att vår Herre Jesus Kristus, barmhärtighetens fader och all trösts Gud, säger han i andra Korintherbrevet i hälsningen i början. Han talar om Jesus som vår Herre så ofta att vi kanske glömmer bort hur radikalt det var att säga och skriva sådana saker. Petrus skriver i brevet som hälsning, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Och så fortsätter han. Men att skriva i brev på rad efter rad att vi har Jesus Kristus som Herre, när man egentligen skulle ha en annan jordisk frälsare och Herre som gärna uttalade sig som såter, en frälsare för hela folket, nämligen kejsaren. Det här blir extra tydligt när kejsaren kräver kejsartillbedjan några årtionden senare. Och då ligger de kristna väldigt illa till och de får kämpa sig framåt. Jag har lagt märke till att till och med i Jakobs brev, Jakob som skriver ett brev, antas och tros vara Jesu jordiska bror som skriver. Och han skriver i kapitel 2 och vers 1. Ja, ni som känner till Jakobs brev vet att det handlar om tungan och tungan är farlig och det handlar om gärningar och inte bara tro utan tro och gärningar hör ihop och sådär. Ganska judisk vishetsbrev liksom så. Men han skriver i kapitel 2:1. Mina bröder, gör inte skillnad på människor. Ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. Så skriver han om brorsan. Har ni tänkt på det? Hans jordiska bror. Ni som tror på vår förhärligade Herre Jesus Kristus. en enorm bekännelse som man gör om sin jordiske bror. Kejsaren är inte herre, det är Kristus som är herre. Läser man dokument från den här romerska tiden så förstår man att de kristna hade många chanser att omvända sig. De hade många chanser att omvända sig från sin tro, men de vägrade göra det ända in i martyriet. Läser man också att i grund och botten hade inte romarriket problem med kristendomen. Att vi kom med någon gud som kallades för Jesus eller Kristus, eller Jesus Kristus, det är helt okej. Ska vi göra en staty av honom? Ska vi ställa honom i det här templet? Ska vi ställa honom här? Eller ska han längre upp? Eller vart vill ni ha den här Jesus? Är han en vingud eller är han en solens gud? Är han en gud som dör och uppstår varje dag? Eller? Nej, då sa de kristna, han är enda vägen till Gud. Det, mina vänner, var väldigt radikalt. Där fick de sota för rejält mycket. Vi är en kyrka som bekänner att Jesus är Herre, och det är ganska radikalt när det finns så många sätt att förverkliga sig själv i vår tid också. Och i vår vision, Herre, förvandla oss. Den förvandling vi tror sker efter döden börjar redan före döden i oss. Den helige ande vill förvandla oss och vi ska bli som han. Jag hade kunnat stanna där i min predikan och bara lägga ut lite till om detta. Men jag tog också med nästa berättelse. Herre, förbarma dig över min son. Han plågas svårt. Den här veckan för mig har varit ganska känslosam. Jag har gått ifrån härlighetens berg, från bekännelsen och visionen rätt ner i verkligheten. Jag har varit på Alfa-konferens i London och sett en otrolig stad som den är. Det är människor överallt. Bilar kör överallt och man måste stanna och titta sig för, och man till och med skriver i marken look right eller look left liksom, för att människor är så förvirrade så att vi hjälper dem genom att skriva på marken var man ska titta någonstans, för det är så mycket att titta på. Otrolig stad. Och det är otroligt att vara på Albert Royal Hall, stå och sjunga lovsång tillsammans med 5 500 människor som bara tackar och lovar Gud. Och sjunga lovsång 30 minuter innan, liksom, innan det vanliga programmet startar. Liksom, eller utfrågningar och sådana saker. Det har varit otroligt härligt. Och så går man från detta till den verklighet som jag fick i slutet av veckan. Det har varit lite omskakande. Från en härlig konferens, lovsång, undervisning till att i fredags hälsa på lilla Elliot i Linköping. Som sitter där och... Visst, han blinkar och han tittar. Han har lite ryck för sig, men han är inte riktigt hemma kan man säga. Och prata med Emma, mamman, i 1,5 timme. Och dela hennes sorg och smärta. Hur jobbigt hon har det. Och få kort få be tillsammans, för sköterskorna kom in precis då. Men hon är inte arg på Ekumeniakyrkan, utan vi har varit på besök. Så. Men hon är ju arg på det som har hänt och på Gud och på sådana saker. Självklart. Också igår när jag åkte ända hela vägen till där jag kommer från i Sonstorp för att hjälpa och vara med min kusiner, mina äldsta kusiner på fars sida. Min äldsta kusin Lars och hans fru Maria är hemma en helt vanlig onsdag, en vardag, och en polisbil åker upp på uppfarten och slår igen dörrarna och 4 poliser berättar, kan vi sätta oss i soffan en stund? Då vet man att det är allvar. Det kan jag säga. Och de berättar att din dotter Erika i Göteborg är död. Brusten kroppspulsåder. Helt ofattbart. 26 mars var det. Och vi begravde henne igår. Jag tänker på en kyrka för hela livet. Då tänker vi kanske att kyrkan är liksom söndagsskola, scout, tonår, medelålder, de äldre och så lite sjukbesök. Och så är det slut på livet. Men när jag tänker på en kyrka för hela livet så kan det också betyda en kyrka för alla situationer och alla känslostämningar när vi träffas. Någon gläds över ett barn som är fött eller ett barnbarn som är fött. Och vi gläds med dem. Någon har sorg därför att någon anhörig har fått lämna. Vi måste vara en kyrka som lider med den lem som lider och gläds med dem som gläds. Precis som livet är upp och ner, så är vi också som församling detta. Våra liv är inte enkla. De är fulla av bekymmer för oss alla. Vad är det som tycker dig just nu? Vad är det för glädjeämnen du har i livet just nu? Vad är det som är riktigt bra just nu? Och vad är det som är mörkt just nu? Det är någon som har uppfunnit att man brukar tala om livet som ett livspussel. Och jag och frugan har nog 25 sådana här pussel hemma i olika varierande grad. Och när man ska lägga sitt livspussel så har man ju ändå en bild över så här vill vårt livspussel se ut. Det här, så här vill vi ha det. Men jag tycker att livspussel är en ganska dålig bild för hur våra liv är egentligen. Jag vill påstå att vi är inte riktigt som de är pussel. Min fru och jag tycker om att lägga pussel och det är ganska rogivande att lägga pussel. Men ärligt talat så är inte våra liv som ett pussel. Utan våra liv är ju mycket mer som ett Tetris. Vet ni vad Tetris är? Tetris är när de här kuberna ramlar ner och så ska man föra runt dem och lägga dem på ett sätt och när raden är full och försvinner den liksom. Om man hinner bara lägga dit en så kommer det en annan form och var ska den vara någonstans? Så lägger man dem inte rätt så förlorar man. Eller hur? Livet är som ett Tetris med fullt av olika former. Ibland är det glatt och härligt och ibland är det grått och mörkt och brunt och dystert. Och man vet inte riktigt hur ska jag lägga den här så att den försvinner. Hur man än vrider och vänder så försvinner inte allting. Utan en del Tetris-former har vi kvar genom hela livet. En del former tar Kristus, lägger på rätt plats och så får de försvinna. En del sorger och smärtor som vi har får vi bara överlämna till Jesus Kristus. Han tar på sig det på korset. Församlingen är ett gäng människor som vandrar tillsammans med Jesus. Som Jesu vänner, när någon snubblar så ska vi hjälpas åt att lyfta upp den människan. För vi går tillsammans även om det är uppförsbacke ibland. När vi snubblar i vandringen med Jesus då hoppas jag att någon greppar tag också i mig och hjälper mig upp på fötter igen. Vi är kallade att gå den smala vägen. Så var försiktig med att döma andra människor för vi själva kan lätt hoppa ner i diket vi också. Låt oss vara en kyrka för hela livet med Jesus som Herre i centrum. Låt det vara visionen för att vi ska vara en kyrka där hela livet får plats. Där alla människor är välkomna. I Jesu namn ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du vill förvandla oss idag, Herre. Vi tackar dig för glädjen att få fira gudstjänst Jesus. Vi tackar dig för din uppståndelses kraft som verkar idag i och genom oss. Och vi ber att du ska komma med din heliga ande över oss alla, Herre. Tack att vi får ha en helig andedag på Kylås där ute. Jag ber att vi ska få möta Gud och få uppleva jättemycket kraft bland alla deltagare, Herre. Men jag ber också att du som har sänt din heliga ande till alla platser, att du ska komma över alla församlingar här i Vaggeryd, Herre. Också låta din ande verka här i gemenskapen idag, Herre. Tack att du är här just nu. Tack att du lägger din hand på var och en av oss. Du ser den som har det riktigt tungt och jobbigt och har fått en Tetris-kloss som inte riktigt vet vad de ska göra av, Herre. Jag ber att du ska ta och bära den bördan. Jag ber om att glädjen ska få vara i centrum i våra liv, Jesus. Och att vi får tjäna dig med glädje. Tack att du är här just nu. I Jesu namn. Amen.